Juli 2010.
Insatsstyrkan stormar Kim Berglunds lyxvilla i Thailand.
Och jag förstår direkt att jag blivit ditsatt.
Var polisen inblandad i en komplott som ledde till att en svensk medborgare dömdes till döden?
Jag vet att det är svensk polis som har varit drivande. Det har jag sett papper på.
Jag känner i varje fall inte till något annat fall där svenska myndigheter agerar aktivt på ett sätt som leder till att en svensk medborgare kommer att dödas.
Petre Krim om svensken, skräckfängelset och miljonstämningen mot svenska staten. Jag heter Fanny Hedenmo
och jag heter Petra Berggren.
Ja, den här berättelsen som vi ska gå igenom i det här avsnittet, den låter som en inte särskilt trovärdig men väldigt spännande Netflix-serie. Den har allt. Ett dramatiskt gripande i ett semesterparadis, ett knarklabb, en mystisk hemlig kemist och en 29-årig nybliven pappa som hävdar att han är utsatt för en komplott. En fälla gillrad av svensk och amerikansk polis.
Och huvudpersonen i den här berättelsen, det är svenska Kim Berglund från Sundsvall. Och idag är han en fri man. Men i drygt 8 år så satt han i thailändskt fängelse, dömd till döden och anklagad för att vara en internationell knarkkung. Han har skrivit en bok om sin upplevelse, Samarbeta eller dö heter den. Och nu har han stämt svenska staten på 44 miljoner kronor.
Och vi ska såklart gå in på varför han gör det här, men enligt honom så ägnade sig svensk polis åt olaglig brottsprovokation när de infiltrerade hans lyxvilla i Thailand. Och de bidrog till att en svensk medborgare dömdes till döden i ett främmande land. Straffet omvandlades sen till livstid. Och det här är en snårig historia och det är inte möjligt för oss att bekräfta alla delar av den. Det mesta är dolt bakom sekretess. Men det står klart att motparten, alltså staten, menar att Kim Berglund själv har försatt sig i den här situationen.
Och vi ska börja en julkväll för 15 år sedan i Kim Berglunds eget paradis.
Först storma insatsstyrkan. De har ju västar och hjälmar och sköldar och automatvapen. Och när jag läggs ner på mitt sovrumsgolv så får jag handfängsler. Och när de drar upp mig så är det civilklädda poliser inne i rummet. Både thailändska och en amerikansk.
En sommarkväll i juli 2010 vaknar Kim Berglund av att insatsstyrkan har brutit sig in i hans lyxvilla i thailändska Rayong. Han leds ut från sovrummet ut i trädgården där strålkastare lyser upp de tropiska växterna kring poolen.
Och ute på altanen så är det flera kameror och journalister som väntar. Och poliser överallt. Så att hela min trädgård är liksom följt med folk.
Kim bländas av lamporna från tv-kamerorna. Och framför honom står en agent från amerikanska DEA, Drug Enforcement Administration, alltså narkotikapolisen.
I Thailand är straffen för narkotikabrott oerhört stränga. Det handlar många gånger om livstidsfängelse eller till och med dödsstraff, även för små mängder narkotika. Men den amerikanska agenten, han ger Kim en möjlighet. Han vill veta allt om Kims samarbetspartners över världen, och särskilt om hans affärskontakter i Kina. Därför ger han Kim ett val, att samarbeta eller dö.
Jag valde själv direkt att säga nej till att samarbeta, och DEA-agenten kommer tillbaks. Han har med sig min dator och säger att jag ska ge lösenordet, och jag nekar det också. Så han blir inte irriterad, men han blir väldigt likgiltig och bara säger okej, du väljer den här vägen, jag kommer ge det till thaiarna. Och där hade jag liksom beseglat mitt öde.
Hemma i Sverige hade Kim gått från ung och lovande hockeytalang till att bli en entreprenör i den undre världen. Han byggde upp ett imperium av anabola steroider och dopingpreparat. Men sedan ett par år tillbaka så har han etablerat sig i Thailand, han har gift sig och fått en liten dotter.
Nu anklagas han för att ha byggt ett metamfetaminlabb i sitt garage.
Jag förstod ju direkt då att jag hade blivit ditsatt. Men det dröjde ju bara någon minut när jag satt där tills amerikanska DA-agenten kommer fram och han säger rätt ut till mig att det här är en operation mellan svensk, thailändsk och amerikansk polis och vi har satt dit dig nu. Thaierna har aldrig sett något liknande. Så de kommer göra exempel av dig. Du kommer få dödsstraff om vi lämnar det till dem. Men du har alternativ, sa han. Och bara med den meningen fattade jag att det här var ju ren utpressning.
Kim Berglund säger att han inte sysslade med narkotika. Hans verksamhet kretsade kring dopingpreparat och piratkopierade cigaretter.
Men, säger han har hemligheter som polisen vill åt. Mängder av internationella samarbetspartners i den undre världen.
De hade ju satt dit med ett syfte och det syftet tror jag inte var att jag skulle liksom få ett dödsstraff. Utan jag tror de hade kallt räknat med att jag skulle samarbeta.
Nu sitter Kim på en stol som insatspoliserna placerat honom på, ute i trädgården i den exklusiva villan. I nästan en timme visas han upp där inför reportrarnas smattrande kameror medan poliserna genomsöker huset. Den amerikanska DEA-agenten som gav Kim valet att samarbeta eller dö, han börjar tappa tålamodet. Men Kim väljer ändå att inte samarbeta.
Då minns jag att jag bara sitter och tänker på att livet är över.
Första gången var ju genom kvällspressen när han precis hade åkt fast i Thailand. Och det som var lite spektakulärt med hela det fallet var att dels att det var ett knarklabb i Thailand, vilket är ovanligt. De brukar tillverka droger i Gyllene triangeln som är liksom gränsen Thailand, Kambodja, Laos.
Det här är journalisten Sigge Dabrowski. Han har gjort dokumentärserien Måltavlan för podden Motiv, där han i 6 delar försöker att jaga sanningen om Kim Berglunds historia. Det har tagit honom flera år.
Och sen så fanns det ju också hans namn och bild ute i tidningen. Ofta brukar det vara 29 år i svensk fast i Thailand. Man vet ingenting om vem det är. Men här var det bilder på honom. Det fanns en intervju med honom. Han såg ju relativt pigg och bra ut. Dessutom så jobbade jag ihop med en av hans barndomsvänner. Vilket gjorde att hela det här fallet kändes lite närmare mig själv än andra Kim-fall där man inte har någon koppling alls. Så det var så jag fick höra om det.
Sigge Dabrowskis kollega och vän som växte upp med Kim Berglund, han hävdar att Kim har blivit ditsatt och att det finns en spektakulär historia bakom det hela.
Polisen har gripit Kim för att han haft ett knarklabb i garaget. Men Kim och Sigges kollega, de menar att det är en av polisens infiltratörer som har byggt upp det här knarklabbet och som har visat Kim hur man framställer metamfetamin. En man som arbetar på uppdrag av amerikansk polis, hävdar de.
Vi tog inte det på allvar överhuvudtaget. Det här var en känd kriminell person. Låg trovärdighet. Han hade åkt dit med fingrarna i kakburken. Knacklabbet var i hans hem. Så helt ärligt så behandlade vi väl min kompis, hans barndomsvän, lite som en diftkucko. Vi skojade lite om det här. Ja, men visst att det är en setup. Det låter ju helt befängt och hur man än vänder vidare på det så har han haft ett knarklabb i hans hem och det är ganska allvarligt.
12 år passerar. Så en dag så berättar Sigges kollega att nu har Kim Berglund släppts. Han är en fri man. Och kollegan försöker att övertala Sigge att han borde hänga med och träffa Kim. Han menar att det finns en riktigt spännande historia här som Sigge borde kunna göra något bra av.
Och så blir det. De tre ses över en lunch. Då har Kim Berglund varit fri ett par veckor, efter nästan 9 år, i några av Thailands värsta fängelser och ett par år till på anstalt i Sverige.
Det var ganska oväntat att se hur välvårdad han var och hur normal han verkade trots att han hade tillbringat all den här tiden i misär och i en farlig miljö med droger och mord och rapporter om tortyr, sjukdomar.
När Kim Berglund dömdes till döden, då var det inte många som trodde på hans historia. Att han hade blivit utsatt för ett omfattande rättsövergrepp. Men vid det här laget, 12 år efter domen, så är det flera som intresserar sig för fallet.
Så vid det här laget så visste jag att det fanns andra som hade intresserat sig för det här fallet. Bland annat tidigare statsåklagare Nils-Erik Schultz, och att han hade fått en ganska välkänd advokat som skulle företräda honom i någon form av stämning mot staten. Så jag insåg väl att de skulle nog inte engagera sig om det inte fanns någonting i det han säger som stämmer.
Den välkända advokaten heter Sebastian Scheiman, och så här säger han i en intervju med Sigge Dabrowski i podden Måltavlan.
Jag känner i varje fall inte till något annat fall där svenska myndigheter agerar aktivt på ett sätt som leder till att en svensk medborgare kommer att dödas. Det står ju helt enkelt att svensk polis har varit med och varit drivande i den här frågan.
Sebastian Scheiman är Kim Berglunds juridiska ombud. Och tillsammans med för detta statsåklagaren Nils-Erik Schultz så driver de Kims process i stämningen mot staten. Och vi ska prata mer om det senare. Men vid den här tiden, när Sigge precis har träffat Kim för första gången, så är han fortfarande lite tveksam.
Jag var fortfarande rätt skeptisk till honom som person, och även om han har blivit utsatt för en oförrätt så kände jag väl någonstans att han hade grävt sin egen grav genom att leva som han hade gjort. Han som sagt var en högt uppsatt svensk kriminell som levde loppan i Thailand långt bort från lagens långa arm och var ganska provokativ. Han skrev mycket på nätet om sin steroidverksamhet och hade hög svansföring.
Sigge är osäker på hur han ska närma sig Kims historia. Det finns fortfarande så många frågetecken.
Men han bestämmer sig för att börja jobba med fallet. Sigge får en USB-sticka av Kim. Den innehåller över 100 mappar med mängder av dokument. Och han ägnar nu månader åt att sätta sig in i materialet.
Jag började se indikationer på att svenska myndigheter om och om igen hade ljugit om sin inblandning i den här operationen. Och att man sen många år senare, när det börjar stå klart att man har varit inblandad, försöker mörklägga allting. Då kände jag väl någonstans att Kim har varit en högt uppsatt kriminell. Han har försatt sig själv i den här situationen. Men varför ljuger svenska myndigheter om vad man har gjort? Vad finns det för syfte med det? Om de nu har lyckats sätta dit eller få fast en storskurk, varför inte gå ut och ha presskonferens och berätta om hur det har gått till? Det är väl någonstans en viktig journalistisk uppgift att försöka granska vad myndigheter håller på med och huruvida vi kan lita på svenska myndigheter eller inte. Och det jag ganska snabbt kunde konstatera var att han inte hade varit själv i sitt lyxhus i Thailand, utan att det hade funnits en annan svensk man där, men som helt är utraderad ur historien.
En annan svensk man. Det är den man som Kim Berglund menar har satt dit honom. Polisens infiltratör. Han kallas kemisten.
Sigge Dabrowski hittar teknisk bevisning i form av en ljudinspelning av kemistens röst i knarklabbet. Och den är från samma dag som insatsstyrkan stormar Kims hus och griper honom. Men ingenstans i den thailändska polisutredningen eller i medierapporteringen så nämns det något om mannen. Han är helt utraderad ur historien.
Vem är det här? Varför existerar han inte i officiella handlingar? Vem jobbar han för? Varför dömdes inte han till döden? Och det blev någonstans min väg in i den här historien. Att försöka ta reda på vem den här andra personen var och varför han hade fått någon form av gräddfil ut ur den här härvan.
Sigge, han börjar förstå att kemisten, han verkar vara en internationell storspelare.
Han började sin karriär genom att tillverka egna poppers och sälja dem utanför Mariatorgets tunnelbanestation. Och han hängde mycket på Dockland, som var en miljö där ungdomar träffades och hade ravefester.
Festerna på Docklands brukar börja vid 10-tiden på lördagkvällarna och pågår fram till lunchtid dagen efter. Mellan 500 och 600 ungdomar dansade här när polisen vid 17:30 i morse bröt rejfesten.
Och på bara några år så lyckas han skapa sig ett namn i en underground-kultur på nätet som handlar om att tillverka narkotika och blir så pass välkänd att han får kontakt med en kriminell gruppering i Kalifornien och blir rekryterad av den för att hjälpa till och bygga upp vad som då skulle bli USA:s största ecstasy lab genom tiderna.
Kemisten, han är just kemist på riktigt. Han är specialist på psykofarmakologi och psykoaktiva substanser. I media används han i början av 2000-talet som expert. Han uttalar sig i TV och tidningar. Men på sidan av det har han hemliga planer i USA.
De kommer hit, några amerikanska gangsters, och har ett möte med honom på Hard Rock Café där de går igenom olika steg i narkotikatillverkning. Och allt det här dokumenteras av amerikansk polis. Och de här uppgifterna lyckas jag också få bekräftade av amerikanska källor. Så jag förstår alltså att den här personen, han har inte bara varit en person som varit inblandad i någon form av svensk drogscen, utan också han har haft ett internationellt kontaktnät. Han har varit intressant för högt uppsatta kriminella i USA. Och det tyckte jag var helt sjukt. Att det fanns någonstans en svensk Walter White som i TV-serien Breaking Bad.
Chemistry. It is the study of change. It is growth, then decay, then transformation.
Den kända TV-serien Breaking Bad handlar om kemiläraren Walter White som börjar producera och sälja metamfetamin för att trygga sin familjs ekonomiska framtid.
Den här svenska kemisten var någon sorts verklig version av den här amerikanska TV-serie-superkocken. Och hade också uppdrag som var kopplade till gäng som hade kartellkopplingar och precis som mig. Så att det var ganska spektakulära uppgifter som också kunde bekräftas på högsta möjliga nivå, alltså av en hög chef inom svensk polismyndighet och av handlingar som kom från amerikansk polis.
Det är inte bara USA som har ögonen på kemisten. Han är välkänd inom det svenska rättsväsendet också.
Jag fick ganska snabbt kontakt med en tidigare chef på narkotikaroten på Rikskriminalen. Och när jag gav honom det här namnet då på den här kemisten som var i knarklabbet med Kim, så då gick han igång direkt. För att det här är en person som varit välkänd inom polismyndigheten, åklagarmyndigheten. Han har också haft ganska mycket kontakt med journalister. Han har rört sig i någon form av knarkmiljö under ganska många års tid.
Dessutom står det nu klart att kemisten, han finns med på plats i Thailand. Han syns och hörs på ljud- och videoklipp. Och det är han som är drivande i att starta ett knarklabb i Kims garage. Det berättar Kim själv.
Han hade ju innan han kom till Thailand, någon vecka innan, så hade han mejlat en lista på kemikalier som han sa att han behövde för att demonstrera den här tillverkningen.
Kemikalierna är inköpta och labbet är i stort sett färdigmonterat i garaget i lyxvillan hemma hos Kim. De ska tillverka metamfetamin, men frågan är varför Kim låter det ske. Om de åker fast riskerar de långa fängelsestraff i Thailand, till och med dödsstraff. Enligt uppgifter som vi har tagit del av i målet som gäller skadeståndet på 44 miljoner, så menar staten att det är Kim som vill starta upp drogtillverkningen och att det är han som anlitar kemisten som ska lära honom hur man framställer drogen. Men Kim påstår alltså att allt är en välplanerad fälla, en brottsprovokation, och att det är kemisten som är drivande.
Det var ju väldigt komplext, så det är jag som kommer med idén eller säger att ja, men vi spelar in klipp, så för jag kommer inte förstå det här. Han började på morgonen och visa och gjorde själv då första stegen, och jag sa att det här, jag fattar ingenting. Så därav började vi göra de här videoklippen.
Och det är de här videoklippen som är de enda bevisen att kemisten varit med i labbet. Att det är han som visat Kim hur man framställer drogen.
Och då sa han, ja men jag färdigställer det här bara så du får se resultatet. Så jag gick in och tog hand om min dotter.
Det dröjer någon timme, sen kommer kemisten in till Kim i huset.
Jag ligger i sängen när han kommer in och säger, nu har jag färdigställt allt i frysen för kristallisering. Så jag åker på 7-Eleven och träffar en tjej bara, så kommer jag tillbaka om någon timme. Och sen slumrar jag till, där är vi 6-tiden på kvällen. Och sen stormar polisen in då, strax efter. Och jag förstår direkt att jag blivit ditsatt. Det liksom var för bra timing eller för uppgjort. För jag tyckte att han betedde sig väldigt skumt.
Kemisten är ingen ny bekantskap. De har känt varann länge och därför reagerar Kim på hans stressiga beteende.
Jag hade ju känt den här kemisten i nästan sex år då. Men just den här dagarna var han liksom väldigt pushig, irriterad. Allt skulle gå snabbt. Och det var, först tänkte jag att liksom han kanske är nervös för straffen eller sådär. Men sen direkt när jag åker dit så förstod jag ju att han var ju pressad från annat håll att göra det klart.
Och det är alltså det här, framställandet av metamfetamin i garaget, som Kim grips för. Men den stora frågan är ju, varför har Kim blivit ditsatt av en gammal kompis?
Journalisten Sigge Dabrowski, han har lyckats få tag på handlingar där kemistens egna version kommer fram i polisförhör.
Han hade blivit rekryterad som någon sorts undercoveragent av amerikansk polis med hjälp av svensk polis. Svensk polis har satt honom i kontakt med amerikanska Drug Enforcement Administration. Och så har de haft ett möte här i Sverige där det har börjat planeras någon form av operation mot Kim.
Vid årsskiftet 2008-2009 så hålls ett hemligt möte i Stockholm. En chef för amerikanska DEA träffar en representant från dåvarande Rikskrim, det som nu heter NOA. Mötet sker i syfte att presentera kemisten, som då är efterlyst av USA för storskalig narkotikatillverkning. Under det här mötet så diskuteras ett potentiellt avtal.
Så någonstans så förstår väl han att om jag hjälper amerikansk polis och svensk polis att sätta dit Kim, så kan jag kanske stryka min skuld till USA.
I det här fallet så är det många och långa förvecklingar och det är mycket som är dolt bakom sekretess. Men av det som Sigge Dabrowski har kunnat belägga så pekar allt på att USA, de vill ha uppgifter som Kim har. Och med hjälp av kemisten så kan de förmodligen få Kim att samarbeta. Så det är här som kemisten blir involverad i den här hemliga planen som döps till Operation Minus 5 grader. En anspelning på drogen ICE, alltså metamfetamin.
Det ser ut lite som amerikanska filmer. Hela det här komplexet Klongprem, som det heter, byggdes ju efter, jag tror under andra världskriget eller strax efter, av japanerna.
Klongprem-fängelset i Bangkok rymmer 20 000 fångar.
Med sån här thai-style på husen på vad säger man, stilter eller pelare. På dagtid då så är gårdsplanen liksom under byggnaden för att få skugga och sådär då. Och så är det stora celler som är i storleken av ett klassrum kanske, som man var 60-70 fångar i varje. Så vi hade ungefär 50 centimeter var att veckla ut våra filtar. Rent miljömässigt och fängelsemässigt så var ju häktet det värsta tiden. Det var extremt mycket våld, det var väldigt trångt, skitigt. Fruktansvärt var det. Men där mådde jag ändå bra. I början av fängelsestraffet så hade man ju vikten kvar Man hade hoppet kvar, man trodde att man skulle få hjälp av UD, man trodde att man skulle kanske få en rättvis rättegång, man levde på hoppet.
Kim Berglund har stort stöd av familjen hemma i Sverige. Från dagen då han greps så har de kämpat med att få ut honom ur fängelset. De har anlitat jurister och experter och i perioder så ser det ljusare ut. Bevisläget verkar vara till Kims fördel. Kanske finns det en möjlighet att han kommer gå fri.
Det gjorde att jag kunde stå ut de här åren i häktet. Och jag satt där i 2,5 år. Och ungefär samtidigt som jag inser att jag kommer inte vinna det här, så flyttas jag till Bankuan-fängelset, som är huvudfängelset för livstid och dödsdömda.
Bankuan Central Prison is jokingly referred to as the Bangkok Hilton by foreign ex-prisoners, but locals call it the much cooler name, the Big Tiger. A sinister nod to the way it eats its convicts alive. In Thailand, I'm not going to tell you how to run your prison system, but just tell people.
Bangkuan, fängelset som 1989 blev känt över hela världen som Bangkok Hilton efter tv-serien med samma namn, det är en av världens mest ökända anstalter. Fängelset kallas ibland den stora tigern, eftersom det sägs äta upp sina fångar levande.
Och det var som att komma till ett helt annat land egentligen. Där var det mycket mindre våld. Det var väldigt tyst och organiserat. Som att komma till en mindre stad eller by. Där hade fångar bott i 15, 20, ibland 30 år. Och det var folk från militären, generaler, poliser, politiker som liksom styrde ihop med vakterna. Och allt kretsade kring storskalig narkotikahandel som styrdes inifrån fängelset.
Kim har redan suttit i häkte i över 2 år. Och nu ska han spendera de kommande 6 åren på skräckfängelset i Bangkok. Och ordet skräckfängelse ska för honom få en ny innebörd.
Det är inte vad gemene man tror. Kackelacker, skit, trångt, varmt. Det vänjer man sig vid väldigt snabbt. Men det var skräckfängelse för att det inte finns någon vård. Det finns inget, som i svensk anstalt, du har ju rätt till samma vård. Och det är aldrig med livet som insats. Och då pratar jag inte om våldet, för att våldet på Bangkuan då, som var huvudfängelset, det var inte att det var våld som kunde drabba vem som helst, utan det var planerade mord i så fall som handlade om narkotikaskulder eller sådär. Alltså, däremot så dog folk som flugor på grund av tuberkulos, influensa, blodförgiftning, allt som man inte ska dö av. Som vanliga antibiotika eller medicinering ska sköta. Så den här likgiltigheten för människoliv, brist på sjukvård och medicinering, det var ju det som var så läskigt och så skrämmande.
Under tiden i fängelset har Kim Berglund regelbundna möten med sin advokat och med den svenska ambassaden. På morgnarna så vaknar han med ny kraft. Han ska inte sluta kämpa, han ska därifrån. Men framåt nätterna så river hopplösheten i honom.
Personalen från den svenska ambassaden, de kan hjälpa honom med att ordna så att han har pengar på sitt fängelsekonto. Och det här är något som kan spela en avgörande roll för tiden innanför murarna.
Då köpte man tonfisk, schampo, tvål, tandkräm, tandborste. Så inget av de grejerna gav ju fängelset. Så hade man inga pengar så var det 2 skålar ris om dagen som fängelset gav.
Kim Berglund berättar också att den omfattande narkotikahandeln som pågår inne i fängelset är ett avgörande system för de intagnas liv och hälsa och för att de ska kunna försörja sina familjer inifrån anstalten.
Man kan tycka att det är förjäkligt att det pågick knarkhandel där inifrån och allting, men samtidigt var det det som gjorde att folk kunde överleva där inne eller skicka ut pengar till så att deras döttrar kunde få en skolgång istället för att åka till Pattaya och prostitueras eller Så hela Thailands system var beroende av den här narkotikahandeln, och det var en liksom öppen hemlighet.
Det var helt övergivet. Hela tomten var igenvuxen, så för att ens ta mig fram till entrén så fick jag tränga mig igenom ganska tät djungel. Och poolen var helt full med någon tjockgrön gegga. Det låg något klädesplagg på terrassen, och jag lyckades igenom en balkongdörr på övervåningen ta mig in i det här huset. Och det var ju totalt uppätet av insekter. Men det var i alla fall ganska talande för hans fall från någon form av kriminell tron. Det här övergivna lyxhuset som där han levde och frodades, och som nu var ett spökhus.
Journalisten Sigge Dabrowski reser till Thailand. Han vill se de här miljöerna med egna ögon, där allt utspelade sig. Lyxhuset som så många gånger beskrivits i media. Men också träffa de personer som Kim Berglund hade kontakt med i Thailand. Både fängelsevakter och knarklangare.
Någonstans så blev det mycket mer verkligt för mig hur han på något sätt hade allt. En fru som han älskade, en dotter som var 3 månader gammal, det här fantastiska huset, en lägenhet i Bangkok, snabba båtar, dyra klockor, och hur han bara hade förlorat allting och istället då skulle dömas till döden.
Sundsvallsbon Kim Berglund, tidigare Eriksson, fängslades i Thailand sommaren 2010 och dömdes till döden för att ha tillverkat droger i sitt garage. Han menar att han utsattes för en brottsprovokation och har stämt den svenska staten på 44 miljoner kronor.
Kim Berglund spenderade 3117 dagar i Thailands fängelse, nästan 9 år, innan han överfördes till den svenska kriminalvården. Och så satt han på anstalt i Sverige ett par år till. Nu är han en fri man, tillbaka hemma i Sundsvall, och han har stämt staten på 44 miljoner kronor.
Rent ut krasst för att de utsatt mitt liv för fara, utan att behöva det. De kunde ha gripit mig för de brott jag begick. De kunde ha styrt det så att jag inte skulle riskera att förlora livet.
Kim Berglund har under många års kamp mot staten begärt att få ut diverse allmänna handlingar. En del har han fått, annat har han nekats. Polisen har också hävdat att viss dokumentation aldrig ens har existerat.
Den svenska staten har under många år förnekat sin inblandning i operationen mot Kim Berglund. Inför rättegången i Thailand skrev utrikesdepartementet så här i ett brev.
Rikskriminalpolisen har inte medverkat i den operation som ledde till att Kim greps i Thailand. I samma brev försäkrades dessutom att det finns ingen otillbörlig medverkan från svensk polis.
Men riktigt så här låter det faktiskt inte längre. I ett hemligstämplat dokument erkänner justitiekanslern som företräder staten i den nuvarande rättsprocessen en hel del. Plötsligt görs medgivanden på 14 punkter.
Ja, det erkänns att svensk polis visst kände till att det pågick en operation mot Berglund. Att det var rikskriminalen som sammanförde infiltratören, alltså kemisten, med amerikanska DEA. Och att underrättelseinformation om Kim lämnats från svenska polisen till de amerikanska kollegorna. Och det står också att pengar förmedlades till kemisten från DEA genom den svenska polismyndigheten.
Och den före detta statsåklagaren Nils-Erik Schultz, han har varit väl insatt i ärendet redan från start. Och han menar att det är en av de största rättsskandalerna i svensk historia. Så här sa han i en intervju i TV4s Efter 5.
Kim, som sagt, han har ju varit gravt kriminell. Han var stor när det gällde dopningsbrottslighet och även cigaretter. Men han har inte ägnat sig åt narkotika, utan här blev det som så att den här amerikanska polisorganisationen DEA, svensk polis, rikskriminalen, Och Thailands polis, deras mål var att man skulle ha något allvarligt brott mot Kim så att han riskerade dödsstraff. Och sen trodde man att Kim skulle kunna bli medgörlig. Så när han skulle få ett erbjudande om, som titeln på boken, samarbeta eller dö, då tror jag att de flesta hade samarbetat. Men Kim, han insåg direkt att han hade blivit snärjd och att den här narkotikan som hittades hemma hos honom, det var inte hans idé. Han hade aldrig tänkt att tillverka någon narkotika själv. Och då har han utsatts för en brottsprovokation.
Vad som kommer att hända med rättsprocessen som pågår nu, det är i dagsläget väldigt oklart. Bara dagar innan det här avsnittet släpps så lämnar Kim in ytterligare bevisuppgifter till tingsrätten inför en eventuell förhandling i den talan om skadestånd som han för. Den avser omständigheterna kring den hemliga operationen, brottsprovokation och hans rättigheter enligt Europakonventionen.
Först och främst handlar det om att vinna mot staten. Sen handlar det om att få ett skäligt skadestånd. Och visst, 44 miljoner kan låta mycket. Och varför jag vill ha pengar är ju för att jag förlorade 12 år.
Och hur det kommer gå, ja, det vet vi inte. Men en sak är säker. Kim, han kommer inte sluta kämpa för att få upprättelse.
Även om jag väljer att stämma staten nu och så betyder inte det att jag inte tycker att jag har gjort något fel. Jag har gjort hemskt mycket fel och gjorde val och jag fick ett extremt hårt straff för det. Men framförallt, de enda brottsoffren i det här, just det här fallet, är ju min egen familj. Min mamma, min dotter, min före detta fru, min syster. De är ju brottsoffren och de var ju det jag kände att jag måste göra mitt bästa för att de inte ska lida så mycket.
Inför det här avsnittet har Petri Krim varit i kontakt med advokat Thomas Nilsson, som är ombud för staten, alltså justitiekanslern i det här skadeståndsmålet. Och han skriver i ett sms, citat, "Under pågående rättsprocess har jag inga kommentarer", slut citat. Huvudförhandling i målet är planerad att inledas den 14 oktober i år i Stockholms tingsrätt.
Du har hört P3 Krim om Kim Berglund och miljonstämningen mot staten.
Ljudtekniker var Johan Hörnqvist och ni får gärna tipsa oss om saker som ni vill att vi ska ta upp. Vi finns på p3krim@sverigesradio.se. Du kan också skicka sms på 073 461 2915 och vi finns också på Signal.
P3 Krimpodden, så heter vi på Instagram. Där kan du också skriva till oss med frågor eller tips. Jag heter Petra Berggren
och jag heter Fanny Hedenmo.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.